Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Riktigt Viktigt. Idag så sitter jag med en människa som är ny i mitt liv och ganska otippad skulle jag nog tro att människor skulle tänka. Han heter Tobias Fogelqvist och är 41 år gammal. Hade sin första sorg när han var 8 och sin senaste när han var 39. Välkommen!
Tack ska du ha, Danne.
Har du spelat in podd förut?
En podd.
Och det var?
Med Hasse Brontén, Snutsnack.
Då är ni, för du är polis till yrket.
Ja.
Och då satt ni och pratade polis liksom.
Ja, två specifika händelser som var skillnad på liv och död. Mm. I mitt fall blev det.
Okay.
Så avsnitt 157, en lyftkran på 45 meter.
Okej. Okay. Du, för de som inte vet vem Tobias Fogelqvist är, som är en ganska anonym polis i vanliga fall, men är också någon form av influencer på grund av en sorg.
Ja, så kan man ju faktiskt säga det. Eller rättare sagt, så startade jag ett byggprojekt som heter Afrikapoolen. Och i den resan så gjorde jag en väldigt stor förändring. Och den kom efter en sorg.
Min tolkning, och den är ju helt amatörmässig, men det var ju att du i din sorg behövde förverkliga något. Alltså lägga fokus på något. Är jag ju helt ute och cyklar med den tanken?
Ja, lite ute och cyklar. Men det fanns tendenser av det som vi kommer till sen. Men det finns en röd tråd som jag inte såg då. Men delar av det var att fortsätta framåt och vidare efter just den här sorgen som du tänker på.
Ja, vi kommer dit. Men det jag vill säga är att du har ett ganska stort Instagram-konto där du är superaktiv och du är superglad och du är superhärlig och du sprider energi liksom. Och du har fått smaka på den delen av att vara en inspiratör. Det är ganska viktigt. Det är därför vi sitter här idag. Jag gör ju det här för att inspirera folk som mår dåligt till att må bättre liksom.
Och det är, ja, jag ryser lite när du säger det, för det är en ny värld för mig, men jag börjat inse att jag har fått den rollen på det här kontot. Och får ju väldigt fina vittnesmål där folk genom mig och mitt sätt att leva och se på vardagen hjälps i separationer, sjukdomar eller liksom allmänt hänge.
Ja, och det är ju hela min drivkraft till mitt sociala engagemang eller sociala medieengagemang liksom. Det är för att vi kan påverka. Sen om det är en eller 50 spelar inte så stor roll, men vi kan påverka. Jag tänkte att vi skulle börja med lilla Tobbe, 8 år gammal. Och något som jag har tänkt på en del sen jag träffade dig första gången, för då sa du som jag bodde i Afrika. Det är inte så vanligt kanske. Och jag har mycket undrat, varför bodde du i Afrika?
Liksom. Ja, men det var ju där det började. Då var jag liten, 8 år gammal, både inuti och åldersmässigt. Liksom. Så att jag flyttade ju till Tanzania med min familj. Jag hade en tvillingbror och två småsystrar. Och
din svenska familj?
Min svenska familj. Pappa och mamma som var missionärer. Och så fick jag en lillebror under tiden vi bodde där.
Men vad gör man när man är missionär?
Pappa är präst, mamma är barnmorska. Så jobbar de för Svenska kyrkans mission.
Okej, så ni åkte ner och hjälpte folk att må bra?
Ja.
Okay.
Ja, precis. Och så har ju min barndom sett ut. Jag bodde i 7 år på en liten by som inte finns på kartan. Som ligger i södra Tanzania mot Livingstonia-bergen på en hög platå. Och där fångade jag ormar och apor och levde djungelliv. Och
vad gjorde ni med aporna?
Jag byggde zon. Och faktiskt ska jag ärligt säga, men det är preskriberat nu, så dödade jag en apa som jag la handen i en tändsticksask och gav till mamma på hennes 40-årsdag.
Poppis eller?
Det var ganska stora repressaler där. Men så att om man bara tänker så här snabbt, jag är uppvuxen i Afrika, sett och gjort otroligt annorlunda grejer. Fångade min första pytonorm som jag har faktiskt på väggen hemma.
Ja, men det var ju så vi kom in på din Afrika-grej.
9 år och hade en ormfarm, så jag fångade olika giftormar när jag var 10 år gammal. Liksom, fanns ingen serum där, så att egentligen lekte man ju med döden.
Mm.
Men vid första liksom tanken så här, wow, häftigt, så finns det också en baksida. Och jag vart ju lämnad när jag var 8 år. Och jag kommer ihåg känslan, för att jag varit satt på den här internatskolan ute i buschen. Det fanns ingen vatten, ingen el, ingen...
Men hur, förlåt, ja. Jag tror att många undrar. Om man kommer ner som svensk till Tanzania och sätts på en internatskola, har du då lärt dig språket? Eller alltså
det var en multinationell internatskola med mestadels svenskar. Vi var som mest var vi 30 personer där, men det var undervisning på swahili, tyska och svenska, men det fanns svensktalande personal där.
Okej, ja.
Och sen var det nationaliteter från hela världen där, men swahili lärde jag mig med åren. Och så då. Men det som hände i alla fall, det är ju att jag placeras ju här, och det här har ju liksom, det var ju här, det här är ju grunden till egentligen hela mitt fortsatta liv.
Mm.
Då placerades jag på internatskolan, och så säger mamma och pappa, vi ses om 3 veckor. Men det dröjde ett halvår. Och så fortsatte det. Jag kom hem på jullov, sommarlov. Och de bodde 100 mil bort. Där bodde jag i 7 år.
Tills att du var 15?
Ja, då kom jag till Sverige.
Så du bodde på internatet utan föräldrar tills att du var 15?
Ja. Så där, de första 4 åren, då grät jag varje natt. Och satt vid fönstret och tittade upp på ett berg, och det är det berget jag har tatuerat här.
Mm.
Det var bara en väg ner hit. Jag väntade på att få se de här billyktorna. Mm. De kom ju aldrig. Och det där har ju liksom kopplat till min anknytning senare. Att jag hade ingen anknytning. Jag hade ett stort behov av trygghet, närhet. Men den togs ifrån mig. Och det var så att den lilla Tobias, 8 år, var fortfarande kvar där i stora delar av mitt liv sen som jag levde. Och varje onsdag så fick man ju möjlighet att prata i en radio call 5 minuter under övervakning. Och det var ju den kontakten man hade med föräldrarna.
Mm.
Så där bodde jag.
Men du pratade ändå med föräldrarna varje onsdag?
Varje onsdag. Så fick man 5 minuter.
Ifrågasatte du dem, eller liksom, hur var de, vad gick de samtalen ut på?
Det var mer bara, hej, jag saknar dig.
Mm.
Så att där blev det ju inte så mycket.
Men fortsatte de säga att så här, vi kommer om 3 veckor? Eller liksom, för det måste ju ändå ha kommit på tal.
Ja, men det blev nog att det blev något förhinder. Någonting hade hänt. Och så sköts det framåt.
Mm.
Men sen, det jag kommer ihåg var att känslan var bara att jag ville bara vara hemma. Mm. Och så kände jag liksom varje dag i 4 års tid. Och sen hände en grej som jag förstått i efterhand. Att det var, jag klättrade upp i en garderob. För jag hade en pytonorm som bodde inne i taket på den här internatskolan. Som varit mitt husdjur.
Som du placerade där liksom?
Nej, den hade bosatt sig där inne i taket.
Mm.
Och hasade runt. Och där någonstans hittade jag någon trygghet att det fanns någon annan.
Mm.
Jag vet, det låter så jävla sjukt. Men...
Nej, men människan är anpassningsbar.
Ja, och jag är en överlevare. Men jag klättrade i alla fall upp i den här garderoben. Och där satt jag, för det var väldigt trångt och slutet.
Mm.
Och så skrev jag med blått tippex, ge aldrig upp.
Varför var det blå Tippex?
Det var den enda Tippex. Det fanns ingen syfte med att det var blå, utan det var bara att jag hade snott en blå Tippex-plugget.
Ja, men jag tänkte att Tippex alltid är vitt.
Ja, men det här var blå av någon anledning. Jag kommer inte ihåg varför, men...
Sjukt ändå. Man ska ju skriva över det med blå bläckpenna. Men skitsamma, sidospår.
Men där sa jag, ge aldrig upp. Mm. Och sen så torkade jag mina tårar. Och så grät inte jag på 14 år.
Mm.
Men där då, det har jag förstått efteråt, för att vi kommer ju dit, men jag har ju tagit professionell hjälp för ett par år sedan, och där kom min vändning. Men den här starten på min barndom har ju förföljt mig hela livet.
Såklart.
Men det jag gjorde då, jag har en väldigt högfunktionell hjärna. Och jag stängde av mina känslor totalt där och då. Och de öppnade jag för 2 år sedan.
Mm.
Så att jag har hanterat alla mina trauman, och jag har varit med om väldigt mycket grejer med huvudet. Så fort det har blivit känslomässigt, både allt från relation till jobb och privatliv, då bara stänger jag av. Och sen så löser jag traumat eller bearbetningen med huvudet, rationellt. Och,
har det funkat då?
Det har funkat väldigt bra rent.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hanteringsmässigt, och då tänker jag framförallt på, för jag har varit väldigt verksam inom Försvarsmakten, jag drogs väldigt utomlands till farliga områden, resor och så vidare, allting, jag drogs hela tiden till riskfyllda miljöer, och även när jag jobbade så kunde jag lösa väldigt farliga situationer på ett väldigt lugnt sätt, för jag kopplade bort känslorna, så jag kunde hantera allting på ett rationellt sätt. Sen har ju den här känslomässiga relationsbiten fått sig en... Det har inte gått alls.
Kärleksrelationer?
Kärleksrelationer, till viss del även vänrelationer. Men framförallt också min självbild och mitt egna mående. För att man utvecklar ju destruktiva beteenden som kan liksom visa sig i form av att man kan vara sexmissbrukare, man kan liksom börja dricka alkohol, man kan också liksom... I mitt fall då, jag var ju väldigt rotlös. Jag drogs ju till faror.
Mm.
Utsatte mig själv för väldigt riskfyllda moment. Undermedvetet, liksom, jag sket i om jag dog.
Mm.
Jag gick igång på att liksom vara nära.
Är det jobbsituationer då, eller är det liksom privata situationer att säga, men nu ska jag gå balansgång på Västerbron? Eller?
Nej, inga sådana. Utan jag har liksom alltid haft liksom arbete och jobb. Mm. Men jag har inte brytt mig så här om, fan, det här är farligt.
Mm.
Ja, vad kul. Det är ju häftigt.
Mm.
Varit på utlandsmissioner, så liksom man rullar ut och det finns en väldigt stor risk att det blir, att man händer i eldstrid. Det har jag gillat.
Mm. Har du gillat det för att du kan åka illa ut, eller för... eller för... så här... Jag jagar väldigt mycket. Älskar att jaga. När jag sitter här och nu så tycker jag att det är väldigt obekvämt att prata om skottsekvensen. För den är liksom, det känns jobbigt. För att jag älskar djur och sådär. Men där och då, när jag sitter där och har lagt an, då är det som krig. Det är på liv och död.
Mm.
Liksom, det är, något ska dö och något ska ätas. Liksom. Så där och då, i den situationen, så upplever jag ett helt annat lugn. Känner mig mycket stabilare och tryggare. Känner mig mycket klarare i vad jag ska göra och hur det ska gå till än vad jag gör nu, utanför situationen. Mm. Så min fråga är då, är det i den situationen, blir du lugn och trygg för att du inte är rädd för att dö? Eller blir du lugn och trygg för att så här, jag är bekväm här, jag vet vad jag kan göra, jag vet vad jag är kapabel till?
Det har jag faktiskt inte tänkt på, men jag, nu ställer frågan... just under den tiden så skulle jag nog säga att det är det senare du pratar om, att man känner sig lugn och trygg för att det här är någonting man kan. Men sen tror jag också för min del så fanns den här delen med att jag sket i om det hände mig något. Inte för att jag ville det. Men det var den här likgiltigheten. Så här. Det spelar ingen roll, jag ska göra det här för det här är det jag kan. Och jag kommer göra det så bra jag kan.
Mm.
Och för att lyckas jag eller händer någonting med mig så skitsamma. Det finns ändå ingen som bryr sig om mig.
Vad har du för relation till dina föräldrar idag?
Den är ju knappt obefintlig. Och inte, mina syskon också.
Hyser du agg mot dem?
Inte syskonen, men mamma och pappa är ju... Där känner jag ju agg.
Mm.
Och det har börjat växa långsamt fram som min nästa del att ta tag i på något sätt. För att jag själv har kommit så långt.
Vill du konfrontera dem? Alltså, har du ett behov av så här, varför gjorde ni så här?
Men de diskussionerna vi har mötts genom åren och jag har konfronterat dem och de har ju sagt det de har sagt och tyckt. Men liksom, det har inte liksom
funkat.
Det har inte funkat.
Nej. Jag har ju smärtsamt förstått att jag och min mamma har två helt olika uppfattningar om hur det var när jag var liten. Natt och dag. Vi har alltså vi är inte överens om någonting.
Ja, nu kan jag säga att det är nog samma sak. Eller det är samma sak här.
Och du vet, innan jag förstod att det är okej att det är så, så kände jag mig så jävla kränkt. Jag kände mig så jävla förbisedd. För att så här, jag var där. Jag grät, jag var rädd. Jag var rädd varenda jävla dag i min uppväxt. Och nu är det som att ni ser att det aldrig har hänt.
Mm.
Eller är sura på mig för att jag berättar hur min barndom har varit. Att jag smutskastar er.
Mm.
Va? Nej. Men, och när jag liksom fattade att så här, det här är min verklighet. Det här är min upplevelse och min känsla och jag äger den.
Mm.
Och när jag pratar om den så är inte det för att vara dum mot någon annan.
Mm.
Det är mitt trauma. Jag måste få läka det och ingen kan ta det från mig genom att förminska det.
Mm.
Liksom. Men det är ju en verklighet att du och din mamma har inte samma uppfattning. Det spelar ingen roll. Hon kommer aldrig uppleva det på samma sätt som du har gjort.
Nej, det är exakt så är det.
Mm.
Exakt så är det.
Men det hjälpte mig liksom. Och när jag förstod att okej, mamma kommer aldrig fatta.
Mm.
Jag har ju en jätte...
Vänta, bara det här du säger nu vet jag att jag kommer att ta med mig.
Mm.
Och tänka på...
För jag är inte bitter, jag är inte arg. Alls.
Mm.
Inte alls. Alltså mamma gjorde vad mamma gjorde på grund av att hon var i en situation som jag inte kunde relatera till när jag var barn. Liksom.
Mm.
Sen om det är att de var fattiga eller alkoholister eller missbrukare, det spelar ingen roll. Men ibland så gör vuxna val utan att förstå vad det innebär för barn. Eller så lever man i ett mönster man inte kan bryta. Jag brukar säga att jag är en superhjälte. Jag förstår massa saker. Jag fattar. Jag fattar att mamma tog till grejer för att fly verkligheten.
Mm.
Det är ingenting hon gjorde mot mig. Hon försökte överleva sin situation. Precis som du har försökt överleva din och precis som jag försöker överleva min. Liksom. Men jag sitter på liksom idén om att skriva en bok tillsammans med min mamma.
Mm.
Så ponera nu att jag och min mamma pratar inte mer om det här, utan vi har en och samma intervjuare. Han intervjuar oss båda, så han hittar den röda tråden, för det kommer man göra ändå. Och sen så får jag berätta min sida om den situationen och hon sin. Och så var ett kapitel i min story, ett kapitel i hennes. Wow. Det kommer vara två helt olika böcker. Två helt olika böcker. Mm. Den ena kommer vara fylld med skräck och sorg och våld. Jag vet inte vad mammas liksom, uppfattning är. Men om du frågar mig så är jag uppvuxen i ett våldsamt hem. Präglat av liksom, våld, missbruk, missundsamhet, lite kärlek, ingen trygghet. Liksom. Jag har minnen av att jag fick äta nudlar hos mina grannar. För det var ingen hemma när jag var liten och kom hem. Det var ingen där. Mm. Jag kom inte in.
Mm.
Liksom. Och så kan jag lova att min mamma inte känner.
Mm.
Liksom. Men jag sa det till dig, för jag vill att du ska ta med dig det.
Mm. Det, därför, det gör jag. Det gör
jag. Därför jag frågade om du hyser agg. Mm. För jag har så svårt att tro att... det är klart att det finns människor som gör saker mot sina barn med vilje. Eller med medvetenhet. Liksom. Men
de har ju sagt att de älskar mig. Det vet jag ju någonstans. Eller det vet jag att de gör, om jag ska vara ärlig. Men det här sitter så djupt rotat, den här alltså att bli övergiven. Mm. När man behöver sin mamma och pappa som allra mest.
Mm. Ja, det följer med nu upp i vuxen ålder. Jag lider ju också av extrem överlevnads- eller övergivenhetstrauma. Liksom. Som jag sa till Madde, att så här, jag har aldrig lämnat någon. Mm. Jag har aldrig lämnat någon. Nu när jag tänker efter, så jag har aldrig lämnat någon. Klart, alltså, om man har liksom träffat någon som har varit helt liksom sjuk. Men när man väl har gått in i någon och börjat liksom engagera sig i den människan. Jag har aldrig vänt en människa i ryggen, jag har aldrig lämnat den. Varför? Det vet jag inte. Det håller jag på att jobba med nu. För det finns ju situationer som jag borde ha lämnat.
Mm.
Liksom. Men jag har inte gjort det. Jag är så rädd för den grejen att jag... Jag har funnits där. Liksom. Mm. Det är fucked up. Nu när jag tänker på det, det är så här, va? Så, varför har jag stannat i olika relationer?
För att vi har lite snarlik uppväxt där, just i formen av att bli... att inte ha sin mamma där.
Mm.
För min del är det ju en anknytning. Mm. Jag är ju otrygg i min anknytning.
Jag är också superotrygg.
Men jag har ju lämnat alla mina.
Mm.
Fram tills jag var 30. Då har jag haft...
Men då har du lämnat det självförsvar, eller?
Jag har lämnat det för att inte bli lämnad.
Ja, exakt. I rent självförsvar.
Ja. Alltså bara för jag vill inte bli lämnad. Och då är det bättre att bara klippa. Jag har lämnat superbra tjejer.
Mm.
Så fort det blir lite för seriöst. Mitt rekord var 10 månader i en relation när jag var 30.
Jag har bara haft så här... Jag har haft, alltså innan Madde så hade jag en 10-årig relation. Men jag var otrogen 9000 gånger istället. Liksom. Så det är inte... Jag borde ha lämnat den relationen. Inte för att hon inte var bra, utan för att jag inte var bra för den relationen. Men jag borde ha lämnat den istället för att stanna kvar och skada. Liksom.
Mm.
Jag har ju gått igenom en ganska stor sorg senaste 7 månaderna. Och det är det som har lärt mig mest i livet. Ingen terapitimme. Terapitimmarna har ju garanterat hjälpt mig att lära mig så mycket som jag gjorde nu. Men så mycket som jag har jobbat med mig själv de 7 senaste månaderna, det är liksom, det har varit helt avgörande för mig. Jag har ju gått tillbaka till... när jag var 4-5 år och gått igenom situation efter situation och liksom börjat kontakta folk jag var dålig mot och liksom så här, jag försöker verkligen jag ska inte säga att jag försöker liksom stilla mitt samvete, men jag genuint är intresserad av att bli bättre.
Mm.
Liksom, verkligen genuint. Och med det så kommer det så jävla mycket insikter.
Mm.
Liksom.
Det ska jag ta upp senare.
Mm.
I slutet av den här podden. Mm. Exakt det du säger.
Mm. Ja, men det är spännande. Mm. Vi har ju en bit kvar att gå.
Mm.
Men okej, okay. Så du flyttade hem till Sverige. Du var 15 år gammal. Vad tog du vägen då? Alltså, om du inte, eller flyttade med dina föräldrar hem?
Vi flyttade hem med hela familjen.
Så när de ville flytta hem fick du komma tillbaka?
Okay. Och det var ju... Ja, det var ju julafton för ett barn.
Ja, men du blev glad då?
Ja, jag vill ju bara hem.
Ja, men kände du då att så här, nu vill de ha tillbaka mig, eller hur var känslan?
Men jag hade väl en bild av att så här, nu kommer vi vara en familj igen. Jag hade ju längtat efter dem i 7 år. Alltså jag hade ju varit hemma på lov och så vidare. Jag hade liksom, det var ju den bilden jag hade, men det gick ju, gick ju inte alls. För att vi hade haft en sån alternativ uppväxt. Jag menar, fan, vi bilar ner 89 till Sydafrika. Min pappa är född i Sydafrika och mamma är uppvuxen i Rhodesia, Zimbabwe, som det heter idag. Vi bilade ju ner dit, vart inte insläppt där, så det var apartheid tältandes i Zambia, Mozambik, Malawi. Det var ju så vi spenderade våra semestrar. Så att idag så tycker jag det är häftigt. Då skämdes jag över min uppväxt.
Mm.
När vi kom till Sverige, då hade jag en sån stort behov. Min anknytning var ju borttagen, min otrygghet. Så att när jag kom till Sverige som 15 år, då ville jag vara som alla andra. Jag ville vara normal. Och jag hade ett enormt stort bekräftelsebehov.
Såklart.
Och jag ville bara bli älskad. Så att allt jag gjorde jag för att bygga upp en alltså få bekräftelse, vara någonting. Jag hade ett motto som var för jag reviderade det när jag var 20, men mitt motto var då var bäst i allt du gör.
Mm.
Men det egentligen man gör, det är att man misslyckas egentligen med allt. För det finns alltid någon jävel som är bättre någonstans.
Såklart.
Och då har man aldrig lyckats. Men när jag reviderade det, när jag sökte till ett elitförband nere i Karlsborg, fallskärmsjägarna.
Mm.
Och det är också kopplat till att jag skulle liksom vara...
Men har du varit fallskärmsjägare?
Ja.
Fan, häftigt.
Så att, men där reviderade jag det. Då började jag säga, gör alltid ditt bästa istället. Det är ett ord man kastar om. Mm. Men det är totalt, då lyckas du ju med allt. Problemet för min del var att jag var aldrig nöjd.
Mm.
Det spelar ingen roll hur mycket jag lyckades, hur stora liksom mål jag uppfyllde. Jag var aldrig nöjd. Det spelar ingen roll hur mycket komplimanger jag fick. Jag var aldrig nöjd.
Mm. Det är samma här.
Sparka på mig själv. All den här dåliga självkänslan som bara genomsyrar det, liksom hela mitt vuxna liv. De kommer därifrån. Och det har jag kämpat med.
Men vad har du för självkänsla nu då?
Jag älskar mig själv.
Mm.
Och min förändring kom när jag var 39 år.
Du är 39 nu?
Mm.
Och sitter i den förändringen. Men jag har ju verkligen ett behov av att börja tycka om mig själv. Jag, liksom, ja. Det är bristningsgränsen för mig snart. Liksom. Mm. För det är så motigt. Det är så motigt att hela tiden så här, känna sig... Jag känner mig som ett korthus.
Mm.
Jag bara väntar på att någon ska rycka undan ett kort så faller hela skiten. Liksom.
Mm.
Och det är en jobbig känsla. Jag har burit den i många år. Liksom. Jag har burit den sedan jag var 6 bast. Det är 33 år.
Mm.
Och så här... Någonstans... Måste det vända. Det måste vända. Liksom. Och i min relation till Madde... Så kände jag så här... Nu har jag det.
Mm.
Jag har tryggheten. Så här. Min inställning till mig och Madde var ju så här, det här kommer hålla. Liksom. Och när jag insåg att jag inte gör det, då, alltså det blir så en jävla matrix. För att jag har typ aldrig tvekat på att eller liksom tänkt att vår relation skulle kunna ta slut. Inte för att vi hade den perfekta relationen, inte alls. Bara för att både hon och jag är fett stabila i en sån här relation. Vi finns där, vi är trygga, vi är lojala, liksom, vi är ärliga, vi är raka. Liksom. Men det är ju inte allt i en relation, utan det måste finnas annat också. Men jag var så här, alltså det här kommer hålla. Och när det liksom drogs bort från mig, då var jag så här, men fan, vad är det här? Alltså vad är det, vad är det man gör i livet?
Mm.
På riktigt, man träffar någon, man går all in och sen så blir man lämnad. Eller man föds och blir lämnad. Eller så här, hur gör man för att det här ska bli ett bra jävla liv? Liksom? Och det är ju att inte basera sitt liv på någon annan. Du måste basera ditt liv på dig. Och det är svårt för mig. På riktigt, det är svårt. Jag vet inte hur man gör än.
Mm.
Jag känner att jag är på väg dit. Jag känner att jag är på väg att förstå vad det är jag verkligen behöver i livet. Liksom. Det kanske inte är att man ska vara själv. Det är olika för alla. Mm. Men jag känner att jag är på god väg att säga, okej, det här är vad som är viktigt för mig. Mm. Och det var då när jag började med det som jag sa, jag ska starta den här podden riktigt viktigt och börja prata med folk om vad är viktigt på riktigt.
Mm.
Det är olika för alla och det är så jävla intressant. Liksom.
Vi har väldigt liknande uppväxt, fast ändå på helt olika...
Ja, men jag har en grej som jag vill säga. Jag har gett min mamma ett älgöga i en tändsticksask.
Låg det bomull under?
Det kommer jag inte ihåg.
Men... Jag hade nämligen bomull under aphanden.
Ja, det kommer jag inte ihåg. Men jag var, vi var uppe i, mamma är från Norrland. Så vi var där uppe och så fick jag följa med hennes brorsa ut och jaga. Liksom, och så tog jag ett älgöga så la jag det inte ens att jag skulle gå till mamma. Men ja, vi har en del grejer som är lika. Liksom. Och jag tror att så här, när man vågar börja prata om sorg så hittar man massa gemensamma nämnare. Mm. Alla som jag sitter här och pratar med, oavsett om deras bröder eller syskon har blivit mördade eller barn har dött, så har vi alltid hittat liksom en gemenskap i att verkligen våga sitta och dela. Liksom. Och det är viktigt. Jag tycker att det är sjukt härligt att sitta och lyssna på dig. Hur kommer det sig att du valde att gå den lagliga vägen? Alltså du är militär, polis, liksom. Jag valde ju tvärtom i mitt liksom sätt att hantera saker.
Men jag har alltid haft ett, liksom, en inställning, högt rättspatos. Jag har inte alltid gjort rätt. Alltså jag har gjort fel också. Och jag är inte polis. Det är ett jobb för mig. Det har alltid varit. Mm. Jag är Tobbe, liksom. Men jag har alltid så här velat göra rätt. Mm. Det har varit väldigt viktigt för mig. Och hellre att jag liksom inte har mat på bordet, då skaffar jag, och har jag inte råd med någonting, då skaffar jag liksom fler jobb.
Mm.
Och det har alltid liksom gått hela vägen. För jag har hamnat i miljöer med liksom droger och så vidare, även liksom när jag var ung.
Mm.
Men jag har alltid liksom så här, nej, men jag har tagit mig där, jag har gått därifrån.
Mm.
Jag tror att jag har haft drivet av att ha kontroll. Och sen ett liksom, jag ska inte säga att bara för att man liksom tar droger och blir kriminell så har man ingen, alltså vill man folk illa liksom. Jag tänker inte gå in på vad anledningen är, det finns jättemånga olika anledningar, men för min del var det så här, jag kommer aldrig ge upp.
Mm.
Och det var det jag skrev i garderoben, det följde med mig hela vägen, så att det har aldrig varit nära liksom att jag som valt den andra vägen, om man säger så.
Nej. Men drivkraften att vara polis, är det att göra rätt? Eller är det att så här, men om jag är polis så kan jag göra som jag vill?
Nej, alltså jag har inte de där klassiska, jag vill hjälpa, ställa till rätta. Liksom så här, utan för min del så var det bara att det är ett yrke som passar min personlighet. Alltså äventyr, man vet aldrig vad som händer. Alltså du kan hamna i väldigt häftiga, konstiga, sorgliga, jobbiga situationer, men du ska hantera det. Så att jobbet i sig passar min personlighet.
Mm.
Och jag har också växt in i det. Jag har jobbat 13 år nu.
Mm.
Så att det är ett tag.
Mm.
Och innan dess så var jag inte militär på heltid, men jag började min bana på ett elitförband av fallskärmsjägarskolan som prickskytt.
Mm.
Och sen så var jag ute och krigade och reste privat också. Så att just den... Men du kanske går i händelserna i förväg.
Nej, kör. Det finns, finns inga regler för det här.
Den var liksom så här, nu sitter vi här och pratar om mitt liv, och det är väldigt, väldigt sällan som jag tror var att jag nästan nog aldrig har pratat så här som jag pratar med dig nu om en hel röd tråd. Vi kommer ju komma till idag.
Mm.
Och det är skönt för mig också.
Mm.
Så jag blev väldigt glad när jag fick den frågan. Men...
Anledningen till att du fick den frågan... Ja. Så här, jag känner ju dig via Madde.
Mm.
Det är ingen hemlighet och det kommer liksom komma mer längre fram här. Men jag hade inte stenkoll på din story. Jag hade ganska bra koll på dig. För så här... När jag först fick reda på att du fanns, då visste jag ingenting om dig, utan då var du en polisgubbe som hjälpte henne med nattorientering. Och så, jag la ingen vikt i det, alltså absolut inte. Men sen när Madde flyttade ut härifrån när jag var borta, så sa min dotter så här, fan, det var en kille här. Madde var min kille. För hon hade sett er i bilen liksom när ni åkte härifrån. Så jag bara, kollade så övervakningskameran, så bara, fan är det där? Liksom. Såklart, jag började kolla upp. Och då fick jag reda på att du var polis, och att du var den polisen. Så då gjorde jag en ganska gedigen background check på dig. Och inte för att jag var sur, utan så här, är den här mannen bra? Är den bra människa för Madde? Det var hela min anledning. Liksom. Och till din... till, vad heter det? Till ditt...
Fördel eller nackdel?
Nej, men till din glädje. Mm. Så alla jag pratade med som känner dig, som jag kom åt, var så här, han är bra. Det är en bra kille liksom. Och då släppte jag det helt. Då la inte jag någon mer vikt i det. Så okej, okay, han är bra. Då är det bra. Liksom. Mm. Men jag liksom fattade inte Afrikapolen då. Var det så här, han bygger en pool som heter Afrikapool. Alltså så här, man fattar ju inte om man inte börjar följa dig och liksom titta på hela grejen eller lyssna på den här podden till exempel och få hela storyn. Men du la upp häromdagen bara så här, okej, okay, de här grejerna har hänt i mitt liv och de har varit avgörande för mig. Och det var då jag förstod att eller så jag trodde att jag förstod att det baserades på en sorg. Och det var då jag frågade dig. Liksom. Så att det är ju, jag går ju på att bjuda in folk som besitter sorg och en utveckling. För det är det som är viktigt här. Att folk förstår att sorgen kommer med en utveckling.
Mm.
Och det är inte farligt att vara ledsen. Det är inte farligt att vara olycklig.
Och det har jag varit livrädd för i typ nästan hela mitt liv.
Mm. Jo, men samma här. Tills att jag var där. Alltså för, det är bara några veckor sedan. Nu när vi spelar in det här så är det vi i början på juni 2021. Vi vet inte riktigt när det här släpps. Men i maj, alltså jag grät ju 8 veckor i sträck. Jag slutade inte gråta, dygnet runt. Det gick inte. Alltså det var helt omöjligt. Jag kunde inte andas, jag kunde inte äta, jag kunde inte sova. Det enda jag kunde göra och gråta och gråta och gråta. Och till slut var jag bara så, okej, men vet du vad? Jag ska må så här. Nu ska jag må så här. Jag ska gå igenom det här. Jag ska ta reda på vad det är, vad jag behöver. Hur ska jag bli bra, liksom? Jag är verkligen inte bra än, men jag är på god jävla väg. För att jag tillät mig själv. Jag tillät mig själv gå igenom hela självmordsscenariot, alla tankarna, hela vägen till att jag visualiserade självmord. Liksom, jag tillät mig att tänka alla tankar. Jag säger, jag kommer inte vara rädd för det här, utan jag ska komma ut starkare. Men det får ta den tid det tar. Liksom. Och det är det bästa jag gjort. Att våga vara ledsen. Liksom. Ja, som du, jag har aldrig varit ledsen. Eller klart jag har varit ledsen, men så jag fick inte, när jag var liten och grät och blev inlåst. Så fick jag inte komma ut förrän jag hade slutat gråta. Liksom. Så gråta för mig är ett trauma.
Mm.
När någon i min närhet gråter så blir jag sned.
Mm.
För att jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag blir lack. Mm. Sluta gråta, alltså fan är du med dig? Liksom. Vilket är en jättedålig egenskap. Men det är ju också, det är ju på grund av min anknytningsteori.
Mm.
För att jag fick aldrig gråta. Jag blev aldrig tröstad. Jag vet inte hur man tröstar. Alltså, sådär. Men om ni mår dåligt, så våga må dåligt. Och ta hjälp. Mm. Jag har tagit hjälp från alla håll och kanter. Ta hjälp. Men var inte rädda för att må dåligt. Mm. Var inte det. För det är viktigt.
Ja, jag håller med exakt det du säger. Jag poppar upp saker som jag kommer komma till sen som är kopplat till det, exakt det du säger.
Mm. Men i alla fall, det jag läste på din Instagram, det var att du har en syster som har gått bort. Och att du har två stycken du har två stycken ytterligare trauman. Övergivnadstrauman liksom. Vi kan ta dem i turordning.
Vi kan göra så här, kan vi göra. Att för i mitt huvud nu så är jag i Karlsborg på Fanskärmsjägarskolan. Och jag ska spola fram tiden väldigt snabbt.
Mm.
Men till det du pratar om nu.
Mm.
Och det är ungefär 10 år. Så jag ska dra det väldigt snabbt. Men det som hände efter det, det var att jag byggde hela min person för att liksom vara det som jag varit inne på tidigare. Få bekräftelse, att vara tuff, cool, hård. Allt det här, alla attribut du kan tänka dig. Men jag hade ju, la ingen vikt på insidan. Och 10 månader var det längsta relationen jag hade. Jag hade inte svårt att skaffa tjejer.
Nej. Tror fan det, snygg fallskärmsjägare.
Men ja, tack. Men i alla fall, så att för min del blir det en flykt.
Mm.
Jag hade ingen fast punkt, ingen trygghet, ingenting. Så att istället, och jag pratade om det här med destruktiva beteenden. I mitt fall så blev det att fly, att fylla hela mitt liv med äventyr. Så att jag hade flyttat 36 gånger när jag var 30. Aldrig ägt eller haft ett eget hem. Och skaffat mig skulder. Jag ägde ingenting. Och PlayStation 3 var det mest värdefulla jag hade när jag var 30 år.
Mm.
Och hade aldrig haft ett eget hem, inte ens en hyresrätt, utan andrahandskontrakter. Mm. 36 flyttar. Och där stod jag och träffade en tjej. Och det blev seriöst. Och då jobbade jag nere i Karlstad i Värmland som polis.
Mm.
Och då är jag ju 30 år.
Bodde du i Karlstad eller vadå?
Ja, då hade jag träffat henne och flyttat ner dit. Och skulle dra på en resa. Nej, vänta. Jag fick jobb där nere och sen träffade jag henne där.
Mm.
Vi blev ju kära och då var jag ju polis. Och då hade liksom, någonstans har det blivit men lite mer stabil. Det var inte det här drivet av att liksom hela tiden utsätta mig för fara. Utan jag var ju en bra polis och ordning och reda så. Men jag hade noll ekonomi.
Och, för poliser tjänar väl skit?
Eller? Ja, nu har vi börjat få upp lönen. Men då var det ju ruskigt dåligt. Så jag hade ju dubbla jobb.
Mm.
För att jag hade så mycket skulder. Jag hade en kvarts miljon i skulder. Träffade den här tjejen. Och skulle dra till Guatemala. För jag hade fått för mig att jag skulle landa på Tegucigalpas internationella flygplats. För det är ett av världens farligaste flygplatser. Man flyger ner mellan massa berg. Den ville jag ju till. Så jag skulle dra en 3 veckors resa själv.
Och flyga, alltså få skjuts i ett plan?
Ja, få skjuts ner. Ja. Och sen landade jag. Sen skulle jag bussa runt i Guatemala och El Salvador och hålla på. Här är jag där. Och hon bara, men åk. Ja, men hon sa aldrig så här, åk inte. Men hon bara så här. Jag såg ju på henne att hon varit ledsen. Vi hade ju hängt så. Jag bara skit i det. Så här, bara drog iväg till Arlanda, klä på gate 5. Och där gjorde jag. Mitt liv är fyllt av väldigt många vägskäl.
Mm.
Där brukar jag säga, där började min resa till idag.
Mm.
För fram tills dess hade liksom, jag varit en skit. Och jag mådde ju inte bra. Utåt sett gjorde jag det.
Mm.
Självkänslan, eller själv... men självkänslan var urusel. Så jag går, de ropar upp mitt namn och så tänker jag så här, nej Tobbe. Våga vara kvar i det här.
Mm.
Så gick jag fram och sa det. Kan jag lasta av min väska? Lastade de av väskan. Tog jag väskan. Och sen så flög jag hem till Karlstad. Skrev ett långt brev. Lade jag på våning 2 tror jag. Och sen så tände jag 2 ljus och la ett spår av geléhjärtan upp dit. Och så ringde jag henne och sa så här. Eller mest henne. Kan du gå och hämta min nyckel? Kan du kolla att min dörr är låst eller någonting? Mm. Så kom hon dit, hittade den, följde det och så var det ett brev så här. Jag är beredd på att ge det här en chans. Mm. Jag skiter i resan. Och det var första gången jag var kvar i en relation. Och sen 1 år senare så åkte vi till samma ställe.
Och hon följde med på dödsresan liksom.
Ja, men vi gjorde den tillsammans. Och där friade jag till henne uppe på på Tikal, en sån här... indianpyramid. Och fick ett ja. Och vi gifte oss och flyttade upp till... Liksom, då i mitt liv så var det så bara, yes, fan, jag hittat tryggheten. Jag hittat liksom det här som är liksom... Och vi var tillsammans i 4 år nästan. Och köpte ju tillsammans då det stället det har idag.
Mm.
Och där började min kamp... Det här med att nu måste jag få ordning på mitt liv. Jag är 30 år, jag har aldrig haft en bostad. Jag har urusel ekonomi. Så att, för då min resa med... Jag började googla hantverksyrken och köpte 3 maskiner. Och sen lånade jag pengar och renoverade en lägenhet. Så renoverade jag 4 lägenheter. Gjorde mig skuldfri. Helt skuldfri.
Du köpte lägenheter eller vadå? Eller?
Jag lånade pengar av en kompis. Köpte en lägenhet, renoverade den, sålde den.
Mm.
Och gjorde mig skuldfri. Och skaffa mig kunskap på vägen. Och sen så flyttade vi ihop. Renoverade hennes lägenhet. Jag fattade så här att fan jag kan ju det här. Det är ganska lätt att lära sig.
Mm.
Och sen köpte vi det stället där jag bor idag. Tillsammans köpte vi det. Och det var ju fantastiskt. Så här, jag trivdes ju direkt när jag kom dit. Och det är ju 8 år sedan nu.
Mm.
Då flyttade vi dit. Och mitt liv var ju så här på topp. Alltså, ingenting kan gå fel. Jag äntligen hittat hem. Jag var så långt ifrån att vara klar innan bord. Jag hade inte haft något. Det var bara ett skal, en yta, ett korthus. Och sen kommer ut då de här traumorna som du pratar om.
Mm.
Jag hade fortfarande inte fått jobb i Stockholm, så jag pendlade till Karlstad, men hon hade fått jobb i Stockholm, så vi pendlade till Karlstad.
Hur satt långt jobbet?
Ja, jag jobbar skift då, så att det gick. Och jag skulle precis åka ner, sitter i äppelträdet, beskär med en motorsåg, och bara kommer hon fram, det är en söndag. Jag vill säga en sak, jag bara stänger av den, jag vill skiljas.
Mm.
Och jag brakar ihop, allt försvann. Och började skaka, jag bara så här, fan, tryggheten togs ifrån mig. För den hade jag ju lagt på henne.
Mm. Det var exakt samma sak som jag gjorde med Madde.
Mm. Och men då gjorde jag så, jag gick fram till henne, tittade på henne, tittade med ögonen och säger att du inte älskar mig. Hon bara, jag älskar dig, men jag älskar inte dig för att vara tillsammans med dig.
Mm.
Och då slöt jag ögonen och sen så gjorde allting för att respektera hennes åsikt.
Mm.
Men det var otroligt jobbigt, för jag såg att jag hade ingenting. Så åkte ner, så jag hanterade trauman på den tiden. Stängde av, men det var ju svårt. Jag åkte ner, jobbade 10 dagar, kom hem. Då hade jag haft inbrott, som jag snott precis allt jag hade. Jag bara, aha, det var ju tråkigt. Hon hade flyttat ut. Jag bara så här, började fundera på hur kommer jag ens kunna behålla det här?
Mm.
Började skrev brev till alla 8 banker. Så här. Jag fick ingen lån i löfte. Men efter mycket om, då skrev jag ett ännu längre brev. Så här. Jag ger fan aldrig upp, Tobbe. Liksom, så här. Och då har jag obearbetad sorg med skilsmässan. Och sen 3 dagar innan jag ska liksom flytta hem på heltid, och jag har fått en tid hos banken här i Farsta om det här lånelöftet, så ringer pappa mig när jag ska kliva på mitt kvällsjobb och säger att han bara säger att det är Salome, min syster Salome, hon hänger. Hon har ju tagit livet av sig. Och pang, liksom, det är ganska stora grejer på väldigt kort tid.
Verkligen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag åkte jobba.
Mm.
Och sen grät jag när ingen såg. Åkte hem.
Du grät i alla fall?
Ja, då hade jag som sagt, jag var tyst, jag grät inte på 14 år, men sen började jag gråta, men inte inför andra.
Nej.
Men här så har jag de här 3 stora traumorna. Det är 8 år sedan nu.
Mm.
På kort tid. Och jag bara kände det så här, jag måste få behålla det här hemmet. Liksom, det här är den första och enda trygga punkten jag har. Det är liksom mitt hem. Och sen lyckades jag vet inte hur, men jag höll ett 2 timmars anförande med gjort kalkyler och googlat bankmöten och gjort diagram och visat så här att det här, tro på mig, hon bara så här, du spricker på allt. Men så tog de i lånekommittén ett beslut som sa hon så här, på mina 20 år så har jag aldrig varit med om det här. Men de tog ett sentimentalt, eller de såg till min situation.
Mm.
Och jag fick det lånet, och datumet är ju intaterat här vid fyren då, som är symbolen för mitt hem. Och då satt jag under de här 2 tallarna.
Mm, precis, det var det du la upp, ja.
Och sen så bara tittade jag så här, bara, ja, men jag grät ju. Liksom så här, syrra var borta. Skilsmässan, allt det hade tagits ifrån mig. Jag såg ju inte min egen del i det då. Men där var ju startskottet, det andra vägskälet för mig. Så här att, men jag fattade inte då att jag måste göra liksom en större förändring. Så att jag sitter i alla fall i den här skogen uppe på berget. Eldar, drar en flaska whisky. För jag hade en väldigt nära vän som jag tjänstgjorde med i Kongo under kriget 03 när jag var, vi jobbade där nere då. Han hade varit 7 år i franska främlingslegionen. Och vi var väldigt tajta i alla fall. Han, då följde jag slaviskt det fjärde budordet i legionens bibel. Och det är ju, målet där helhet ska genomföras till varje pris oavsett kostnad.
Mm.
Det var ju det, den följde jag. Och sen kom jag tänka på att han hade sagt en gång sen, när du ska ta ett beslut, gör det. Hur du gör det spelar ingen roll, men gör det själv.
Mm.
Gör det med en flaska whisky om du vill. Jag vet inte varför, men då satt jag i alla fall med en flaska whisky, en cigarr, för jag firade att jag hade fått behålla mitt hem med den här sorgen med mig. Och sen så, ja, så drack jag upp den, satt och eldade med min lilla hund i där, och så tittade jag upp på himlen mellan de här två tallarna, och så bara tog jag en djup suck. Han, Tobbe, du har aldrig haft någonting. Nu har du till och med ett hem med träd på.
Mm.
Och då hade jag 3 jobb för att ens ha kunnat få ro det i hamn. Och så vände jag mig över axeln och tittade in i skogen och så sa jag, där ska jag bygga en pool i formen av Afrikas karta. Och sen vaknade jag upp dagen efter.
På berget eller?
Nej, då hade jag gått in och lagt mig. Jag var ju bra bakis, så jag bara förbannat. Vad var jag tvungen liksom att välja liksom. Ja. Men då var ju så här, mål för mig har varit så heliga. Man var ju så här, nu har jag sagt det här, då kommer jag genomföra det.
Mm.
Men där hade jag i min process med att läka och hitta liksom tillbaks, börjat göra lite bättre val. Då insåg jag så här, för jag kan ju inte börja gräva idag.
Mm.
Liksom så här, jag måste göra rätt ordning. Jag kommer aldrig orka ha 3 jobb. Även om jag har jobbat väldigt mycket i mitt liv så orkar jag inte det. Så då kom jag på det att jag bygger ett attefallshus istället.
Mm.
Och då gjorde jag också en sån här viktig del. Så jag gjorde en sak i rätt ordning. Så att jag liksom började landa i mig själv. Men jag fortfarande hade jag ju stängt av känslorna. Så jag använde ju bara huvudet för att liksom komma igenom det här. Och då valde jag att bygga det här attefallshuset och kunna hyra ut det då. Då behövde jag bara ha 1 jobb.
Mm.
Men i den processen, för att hantera den där, de här traumorna, så det jag kan komma ihåg är att jag redan då försökte tänka på allt som var bra. Det är ju med det rationella tankesättet som jag tog mig igenom det. Men det var ju inte bearbetat känslomässigt.
Nej.
För min del. Så att det gick ganska lätt att ta sig igenom bearbetningsdelen, vad jag trodde då, för att det liksom jag stängde av.
Mm.
Och då 2 år efter det här, alltså 2016, då träffade jag en ny tjej och blev superkär, alltså. Det var så här, shit, det här är ju det här.
Mm.
Det är det här det ska vara. Och hon fick cancer efter en vecka.
Åh, fy fan.
Livmoderhalscancer.
Mm.
Och jag var så här, jag lämnar inte dig. Vi tar oss igenom det här.
Mm.
Och jag gjorde det på mitt rationella sätt. För jag hade fortfarande inte släppt fram känslorna.
Mm.
Så när hon var... Och det här så jag sa att jag skulle återkoppla till när, det liksom, när hon var ledsen. Jag vet inte, du sa någonting om så här, men sluta gråta.
Mm.
När hon var ledsen, och då bodde inte vi ihop. Hon bodde i Uppsala. Så ringde hon och hade dödsångest. Då hade hon haft det här beskedet i 2 månader. Då tänkte jag så här, men fan, skärp det nu liksom.
Mm.
Då säger jag så här till henne, tänk på allt som är bra. Hon blir skitsur. Det finns ingenting som är bra. Nej, men tacka fan för det, har man dödsångest.
Mm.
Och det har jag lärt mig senare. Att liksom, att kunna bara vara. Så här, bara lyssna, du behöver inte hitta på en lösning. Du behöver inte komma med liksom facit.
Jag är så sjukt lösningsorienterad. Ja. Så fort någon som jag bryr mig om har ett problem så vill jag bara lösa det. Liksom.
Ja.
Och det är som du säger, det blir ju ofta fel. För att man inte bara så här, kan acceptera att du har en dålig dag.
Ja. Så där det såg inte jag då. Och jag körde ju på bara all in. Nästa projekt var ju liksom den här poolen då som jag hade påbörjat.
Mm.
Precis i början på vår relation. För jag har hållit på med den i 4 år liksom. Och hon var ju totalt oengagerad.
Mm.
Och det jag kommer dit sen, men i alla fall där var det, jag skulle nog kunna tänka mig att det var lite som Madde var för dig. Den här tjejen som jag senare med också gifte mig.
Mm.
Visste du att jag var gift 2 gånger?
Nej.
Jag gifte mig med henne också.
Okej.
Okay. Och hon, där var det på riktigt så här, shit, det här kommer vara för alltid. Och jag byggde upp all min trygghet kring henne. Och var ju, jag hade fortfarande inte förmågan att kunna vara känslomässigt engagerad. Liksom i en annan människa. Ibland så funderar jag så här, är jag empatilös? Nej. Men det är liksom en gnagt. Liksom. Det är liksom, jag har ju gått i hela mitt liv bara använt skallen.
Mm.
Lösningsorienterad, bara lös allting rationellt. Men i alla fall, vi levde ihop där några år. Hon hade inte förmågan att kunna få barn. Det var ju en stor sorg. Så att vi gifte oss för att kunna skaffa barn.
Mm.
Och så åkte vi på en... men då började hon revidera livet lite. Så här, fan, jag måste uppleva, liksom, ta tillvara på livet. Så vi åkte på 2 resor. En jorden runt 5 månader med ryggsäck.
Mm.
Och sen åkte vi 2019 eller 18 började vi, när jag var 39 då.
Mm.
Så åkte vi på en 100-dagars resa i Sydamerika, i Colombia, Galapagos och Argentina, Chile, Patagonien, och riktigt äventyrsresa i paradisställen. Och sen hamnade vi på Ilha Grande i söder om Rio de Janeiro ute i Atlanten. Det är en sån här paradisö. Så här, finns inga fordon där. Där liksom vi började närma oss slutet på resan. Vi skulle avrunda med karnevalen i Rio.
Mm.
Och jag liksom så här, i min värld så här, fan, living the life. Liksom. Fy fan vad skönt. Jag ska hem och, liksom, och köra igång med poolen igen. Jag hade slitit stenhårt med den. Liksom. Nu fick jag göra den här resan. Så sitter vi på stranden och så säger hon bara så här, jag vill skiljas. Jag fattar ingenting. Bara, va? Jag hade inte fattat någonting. Idag fattar jag allt.
Mm.
Då fattar jag ingenting. Och jag bara så här... titta mig i ögonen och säger det.
Mm.
Upprepar liksom det. Hon säger det. Jag älskar inte, jag vill i en annan riktning i livet.
Mm.
Och jag bara, men va? Varför har du inte sagt något? Jag har försökt.
Mm.
Jag hade inte förmågan att se det. För jag hade liksom inte kopplat på den delen.
Mm.
Så att... 24 timmar senare så sitter jag på stranden, ser henne gå ut på piren, alltså mitt liv. Det var på riktigt mitt liv.
Mm.
Hoppa på en båt och åker iväg. Jag hoppar tillbaks 31 år i livet. Jag hamnar på internatskolan i Afrika, 8 år gammal. Bara är jag här igen. Jag satt i 3 timmar på den här sandstranden. Solen gick ner. Helt ensam. Jag bara... Och började liksom måla upp så här... Jag går ut i havet liksom.
Mm.
Vad finns det för mening? Liksom, går upp på, jag bodde i någon sån här hostel eller någonting och bara kröker ner mig totalt. Och så mycket negativa tankar och man så här bara, men vad fan, du är så jävla värdelös liksom. Det, hur kan du misslyckas med allt du gör? Bara stå och sparka på mig själv rent liksom, i tankemässigt. Mm. Skyll dig själv. Blev arg. Vad fan, har du inte sagt någonting? Jag bara, hur, bara out of the blue. Hur liksom är det möjligt? Och där idag så har jag faktiskt ringt. Jag har en god relation med båda mina exfruar.
Mm.
Och det var ett halvår sedan så ringde jag upp och sa tack för att du lämnade mig. För utan det mötet jag hade med dig så hade inte jag varit den jag är idag. För att jag kände att det idag är jag helt säker på det. Vi hade aldrig haft ett liv ihop med den personen jag var. Och jag hade aldrig haft förmågan i den relationen att göra den förändringen. Så att jag satt och målade upp hela mitt liv på den här stranden i La Crancha. Och bara, liksom det är passé.
Jag spelade in med Madde igår. Det säger ju ingenting till er som lyssnar nu, för jag vet inte vilken ordning det kommer släppas. Men då så sa jag samma sak med Madde. Jag är tacksam för att du skiljer dig från mig. Eller att du lämnade mig, eller liksom hur man ser på det. Där och då fattade jag inte.
Mm.
Där och då blev jag helt förstörd. Alltså allt försvann från mig. Men Madde sa till mig i det ögonblicket, sa hon så här, hon bara, jag vet att du inte förstår nu, men du kommer förstå. Liksom.
Mm.
Du kommer haja varför vi inte ska vara ihop. Trots det så har jag sagt till henne ganska nyligen att så här, du är min vän alla gånger om, men du är också min exfru. Liksom. Jag vill ha dig kvar i mitt liv, men jag kan inte förlita mig på den tryggheten som jag hade hos dig. Mm. Det finns inte. Alltså, jag behöver göra det på ett annat sätt. Liksom. Jag hade ju ett enormt liksom trauma kring skilsmässan, och jag har gjort den skilsmässan bra enligt många och enligt mig själv liksom, så här, jag har inte bråkat, jag har accepterat hennes beslut, jag har liksom gått in med inställningen i att det här ska bli bra, vi ska vara vänner liksom. Jag träffade ju en tjej ganska direkt efter Madde, eller rättare sagt, när du hjälpte Madde att flytta ut härifrån, så var jag ju med en annan tjej på en resa.
Mm.
Och den tjejen och jag har haft det skitbra, men det var väldigt liksom tätt inpå mig och Madde. Så att jag och den här tjejen fick en del problem, och det slutade med att hon också lämnade mig. Så jag fick ett så här dubbeltrauma på väldigt kort tid. Och det här andra traumat som jag hade med Sonja, när hon liksom tog avstånd från mig, det var som en hävstång på min sorg. Alltså jag sjönk så djupt i det och insåg liksom att så här, jag måste ta reda på vad som är viktigt för mig på riktigt liksom, och inte fastna vid tankar eller fastna vid att Madde är en trygghet. Hon är skittrygg som person, men vi är inte längre i en trygghetsrelation, för det var det vi hade.
Mm.
Vi hade mycket mer, alltså såklart vi hade kärlek för varandra, men vi hade mycket mer en trygghets, ärlighets, lojalitetsrelation än vad vi hade kärleksrelation liksom. Och det är jag tacksam för. Jag är tacksam för att hon såg det, och hade hon inte lämnat mig så hade jag aldrig varit där jag är idag med de insikten jag har idag liksom. Och jag tror att det är väldigt få, både kvinnor och män, som hamnar där vi har hamnat. Där man så här, jag fattar liksom. Jag och Madde har aldrig varit sura på varandra. Alltså klart vi har bråkat, men så här, vi har aldrig gjort någonting. Det finns ingen hat liksom. Det hade varit lättare att hata ur en relation än att vara bra i en relation liksom. Eller i en separation. Men det är ju, det gör så jävla mycket med en att bli lämnad. Liksom. Och Sonja sa till mig, hon bara, du har en hel del grejer som du behöver reda ut. Liksom. Mm. Jag kan inte vara i ditt liv när du inte har koll på de här bitarna. Och det är jag också tacksam för. Liksom. Jag är inte färdig där, men jag har insett vad som är viktigt. Mm. På riktigt liksom. En grej som jag liksom har fått vända på några gånger med mig själv är, Jag var hos dig och hjälpte dig lite grann med Afrikapoolen. Och när jag kom hem därifrån så blev jag självklart ifrågasatt av någon liksom, människa i så här, som bara, vad håller du på med? Varför åker du dit och hjälper honom? Så jag bara, vad menar du? Varför inte? Liksom. Och då blev det så, jag började ifrågasätta mig själv. Så varför åkte jag hem till Tobbe? Är det för att jag vill att Tobbe ska tycka om mig?
Mm.
Eller är det för att jag vill att Madde ska tycka om mig? Eller är det för att jag faktiskt är bra i det här? Och jag kunde inte svara på det. Det tog skitlång tid innan jag så här, kunde reda ut det. Jag kommer ihåg att jag sa till min polare, men jag är Sveriges mest utnyttjade människa. Jag försöker vara alla till lags. Mm. Liksom. För att jag har dålig självkänsla. Det är en stor del av det. Jag har dålig självkänsla. Jag vill vara speciell. Jag vill att man ska tycka att jag är bra. Att jag liksom är bättre än, inte att jag är bättre som så, vad heter det? Att jag är över någon annan. Mm. Men att jag är liksom, man tänker på en bra människa så vill jag att mitt namn ska komma upp. Liksom. Och jag har landat i att så här, självklart så vill jag visa både dig och Madde att jag är okej med situationen. Men också, jag vill vara en människa som ger. Jag vill det. Och det har jag inte alltid velat. Utan jag har gett för att få. Men jag tror att så här, en del av det som jag har landat i nu... Jag vill inte vara som jag har varit. Jag vill vara positiv. Jag vill vara bra. Liksom. Så det var en viktig del av mig att jag fick gå igenom. Jag hade inte tänkt på det innan jag åkte till dig.
Mm.
Utan det kom när jag kom hem. Så här. Och då först blev jag arg. Jag var arg på Madde. Jag var arg på mig. Jag var arg liksom. Men jag har jobbat med det och jag har landat i att så här, fan, jag vill vara bra.
Mm.
Är folk bra så vill jag vara bra. Liksom. Och det är, jag tror det är svårt.
Det är jättesvårt.
Faktiskt. Och jag menar, liksom, det går att se på den här situationen med olika ögon, såklart. Men ett par ögon är ju så här, att Madde gick från mig till dig. Sen vad ni har för relation, det har inte jag satt mig in i, men att jag vet att ni hänger, jag vet att ni mår bra, jag vet att ni umgås väldigt ofta, jag vet att hon har bott hos dig och att du har hjälpt henne med utflytten härifrån. Så ur mitt perspektiv så gick ju hon direkt från mig till någon annan. Sen hur vidare ni blev ihop eller inte, det spelar ingen roll. Så länge du har varit bra mot henne. Liksom. Och det har ju varit min, liksom, min go-to hela tiden. Så, men han är bra mot henne, då måste jag ge det till henne.
Mm.
Jag är inte arg på henne. Jag vill inte att hon ska må dåligt. Jag vill inte att hon ska vara ledsen. Sen om hon hittar saker hos andra människor som är bättre än vad jag lyckades med, så är det kanon. Liksom. Och det kände jag ju ganska omgående med Sonja. Att så här, det, vissa grejer som jag hade med Sonja hade jag inte med Madde. Och de grejerna är skitviktiga för mig.
Mm.
Liksom. Och det sa jag till Madde också. Jag vet ju inte i vilken ordning de här poddarna släpps. Men i podden med Madde så sa jag det också. Att så här, det är en grej som fick mig att förstå så här, shit, det här har jag velat ha. Det här är ju skitviktigt. Det är inte så att det tar bort någonting från det som jag och Madde hade. Men jag kan se vad du och Madde har som jag och Madde inte hade.
Mm.
Bara du, att du säger så här, jag åkte och gick med en väska i 100 dagar. Jag tänker, du är sjuk i huvudet. Skulle jag aldrig göra.
Mm.
Men jag vet att Madde skulle dö för att göra det.
Mm.
Jag skulle aldrig göra det.
Mm.
Jag åker med ett första klassplan någonstans. Sen bor jag i en lyxsvit och någon serverar. Det är vad jag tycker om. Jag tycker om att ligga vid poolen. Jag tycker om lyx och servering. Jag skulle aldrig gå på en strand med en ryggväska och inte veta vart jag ska. Det är skräck för mig. Liksom.
Mm.
Men jag ser hur du lyser upp.
Ja, men, det är paradis för mig.
Ja, och det är det för henne också.
Mm.
Förstår du? Och det behöver inte ta någonting ifrån mig. Mer än att jag kan se att så här, fan, det här är bra. Ni har egenskaper som gör att jag förstår varför vi behövde gå isär. Liksom. Och det är viktigt. Jag hade ingen poäng med det, men jag tycker det är kul med de här insikterna. Och att vi kan sitta så här och prata om det är ju magiskt.
Ja, jag tror det är få människor. När du ringde mig och sa det, så tror jag det är typ någon på miljonen som skulle göra en sån här sak.
Mm.
Ja, det är du som är initiativtagaren till det.
Mm.
Och jag tyckte det var väldigt fint och jag blev väldigt liksom så här, jag sa ju ja direkt.
Mm.
Jag har ju uppriktigt inga känslomässiga problem. Mm. Jag vill tro att jag är i kontakt med mina känslor kring det här. Jag fick ju problem när någon projicerade problemen på mig. När någon förklarade för mig, så det rest kan du inte göra, det är ju sjukt. Så jag bara, kan jag inte? Varför inte då? Och då började min tankeprocess dra igång och skapade massa känslor hos mig. Som jag nu har landat i, som jag sa. Och det var ju bra. För att nu har jag landat i varför jag tog de besluten och vad som är viktigt. Liksom. Och det är inte skitviktigt för mig att hjälpa dig med din pool. Liksom. Mm. Men om du ber om hjälp, såklart kan jag, så hjälper jag till. Mm. Sen spelar det ingen roll om det är Tobbe eller om det är Kenneth.
Mm.
Liksom. Det är klart man ska hjälpa till om man kan. Jag tror att man skulle, liksom, mänskligheten skulle komma bra mycket längre på det.
Det skulle man absolut göra. Och jag tycker det är lite så här, det är väldigt intressant att lyssna på det, för att du är uppvuxen liksom i alltså nära med våld och baksidan i liksom med förorten, och jag är uppvuxen i Afrika. Vi har levt helt olika liv, men ändå har så liknande händelser som har liksom genomgått. Jag har haft gåshud flera gånger när jag har lyssnat på det här. Och sen har det varit skönt för mig också att liksom prata om det.
Det handlar om att vara människa bara. Oavsett om du har varit polis, och jag har ägnat större delen av mitt liv till att inte vara polis. Så vi är människor, och människor går igenom saker. Det är därför jag har den här podden. Du behöver inte vara känd. Det spelar ingen roll om du är polis eller om du är prostituerad eller om du är supergangster. Liksom. Någon som jag intervjuat har varit gangster. Någon som jag intervjuat har varit lillebrorsan till en gangster som blivit mördad. Det är så här, vi är människor och det händer skit. Det spelar ingen roll vad du har för jobb, vad du har för liksom, status eller vad du har för ekonomi. Livet händer och livet gör fucking ont. Liksom. Och då behöver man ha ett forum för att kunna prata om det och dela med sig och liksom visa människor att det är okej. Och det går att ta sig ur.
Jag kommer ihåg så här, så starkt, jag vill bara säga det så här, för mig blev det verkligen så här en helomvändning. Jag har spenderat hela mitt liv på ett ganska destruktivt sätt. Så när jag kom ju hem då efter den här när mitt ex lämnade mig då.
Förlåt, gick du på karnevalen själv?
Ja. Jag resonerade så här, jag ringde hem till någon polare, jag bara, så okej, jag kommer att hantera det här genom att liksom kröka ner mig, gå på karnevalen och sen får jag ta hand om allting när jag kommer hem. Så jag såg ju till att man var salongs hela tiden, bara för att inte behöva känna något. Och sen när jag kom hem, då satte jag mig ner så här, okej, Tobbe, vad fan är det du håller på med? Och så tittade jag upp på berget, för jag höll ju fortfarande på med poolen då, och så bara suckade jag, så bara, jag har ett par tusen timmar kvar. Jag har lovat mig själv att det ska vara klart i sommar. Ja, men det är ju bara att straffa sig själv liksom. Och sen bara, jag kände mig så jävla trött. Och sen bara kände mig sviken igen, övergiven. Jag bara så här, men jag har inte gjort något fel. Jag hade inte förmågan att se min egen del i det. Så då tänkte jag så här, nej. Fan, man håller på att serva en bil liksom. Skickar in den på, åker besiktar den, när det är någonting trasigt så då byter man det. Man lagar den. Och en själv hanterar man ju inte alls så. Nej, alltså man kör ju bara på. Bara det är ett plåster där och det är en silvertejp där och lite lim, och sen kör man bara på. Jag tänkte så här, men vad har jag förlorat? Så att jag tog ut lite sparpengar, gick in till psykologen i stan. Första gången liksom jag har varit i det syftet, och kom ju dit och bara tog grina ju direkt så här. Varför är du här, frågan? Jag har blivit lämnad. Ja, men det är inte därför du är här. Jo, det är det. Vad fan säger du? Han bara, ja, men okej, vi kan prata om det då den här gången.
Jag kan vara lite schysst.
Ja, men liksom nu raljera lite så här. Men det var ungefär så det hände. Och det var enda gången vi pratade om det, för att allting, sen gick jag där 10 gånger. Det är den bästa investeringen jag gjort i hela mitt liv.
Då var han ju bra.
Han var bra, vi fick en bra kontakt. Jag var framförallt på rätt av rätt anledning, och jag var mottaglig för liksom att lyssna på mig själv, för jag ville göra en förändring. Jag insåg att det här är inte hållbart. Jag måste ha någonting del i det här, men jag vet inte vad det är. Och där börjar vi prata från garderoben.
Mm.
Och liksom hur då min själv... Alltså, så här, jag kan inte ta emot komplimanger. Han bara, får du mycket komplimanger? Nej. Så börjar jag tänka efter, jag får ju skitmycket komplimanger.
Mm.
Men jag tar inte till mig dem.
Som här.
Jag hittar ju på så här, men fan... Du sa så här, oh, men fan, du är snygg och vältränad.
Mm.
Instinktivt vill jag säga så här, men fan, du har ju större armar och du ser ju bättre ut.
Mm.
Alltså instinktivt direkt vill jag, men jag har kommit så långt nu så då säger jag tack.
Mm.
För det är liksom din åsikt. Det var så här, men du säger det för du tycker det.
Mm.
Vad är det upp till mig att säga, nej men du har fel? Bara en sån tankesätt så här, bara, nej men det har du inte. Då tar man ju ifrån en annan persons...
Ja, verkligen.
Liksom åsikt, men det i alla fall vände ju upp och ner på. Jag insåg ju så här, bara shit, jag har ju varit jävla arsel i mina relationer, inte elakt på något sätt. Men jag har inte varit känslomässigt där. Jag kunde inte, jag trodde i min värld att jag var världens bästa stöd för mitt ex när hon fick cancer.
Mm.
Men jag fixade allting praktiskt. Allting runt omkring, jag löste rubbet. Men jag var ju inte där.
Nej. Jag är tyvärr likadan nu, jag är praktisk.
Ja.
Superpraktisk. Och det räcker inte, alltså... Det gör inte det. Och nej, det lär jag mig varje dag. Förlåt, jag ska inte avbryta, men det är så här, jag hör vad du säger och jag vill också vara där.
Mm.
Jag vill snabbspola. Jag är på väg dit.
Och jag är 2 år före dig.
Mm.
Och det här hände ju... De här insikterna hände ju för mig i augusti, september samma år. Hon lämnade mig i mars. Mars, april, maj, juni, juli, augusti. 5-6 månader.
Mm.
Men där började jag processa väldigt mycket och jag insåg att jag duger inte, alltså att jag så här bara, fan, jag håller på att bygga liksom Sveriges coolaste berg, pool liksom. Mm. Fanns ingen som trodde på det. Är jag nöjd? Nej. Kommer jag vara nöjd när jag är klar? Nej. Har jag varit nöjd med någon? Kommer jag få ett nytt mål som är ännu större? Ja, förmodligen.
Mm.
Jag är aldrig nöjd. För att jag kommer aldrig tillåta mig själv att vara nöjd. Jag duger inte till någonting. Jag har aldrig tyckt att jag ser bra ut. Liksom. Det är så här otroligt dålig självbild. Och då börjar jag så här... Fan, är det jag gjort det hela livet? Jag har alltid försökt anpassa mig. Jag har alltid försökt duga, passa in. Mått dåligt långa perioder. Det är ingen som har sett det. För det ser man inte. Man ser inte... Och man ska aldrig jämföra... psykisk ohälsa. För den är på så olika sätt och den kommer av så många olika anledningar.
Mm.
Men hur man hanterar det, det är ju det som är viktigt, hur man liksom vänder på det. Och där gick jag in i mig själv fullt ut. Jag bara såhär, men vänta nu. Och sen så, för jag har tatuerat mitt liv på min arm. Du är ju tatuerare, men det är ju mitt träd. Mitt körsbärsträd.
Mm.
Och det här är ju mitt liv. Det har ju inte varit rakt. Jag hittade hem till vad jag kallar mitt hem då.
Mm.
Och det är ju datumet när jag satt under tallen. Och sen fortsatte livet och sen hittade jag pusselbiten. Och den hittade jag under 13 oktober 2019. Så hittade jag den. Och det är första gången jag kommer ihåg ögonblicket. Och sen så här, och så börjar jag gråta så här. Tobbe, jag älskar dig. Och så har du, och så började jag prata med mig själv så här, bara, jag älskar dig. Och då hade jag gjort en övning innan det, som jag hade fått av den här psykologen. Och sen gick jag ut och satte mig under det här trädet. Då ställde jag mig i kallingar framför en spegel, men jag hade inte tillräckligt stor spegel. Och nu kommer du hade gjort samma sak så här. Ja, och jag måste ha en större spegel. Ja, kastade mig bilen och åkte till Ikea. Mm. Ja, den största spegeln jag har. Ja, fick en gigantisk spegel. Körde hem den, ställde den mot väggen. Och så stod jag framför spegeln. 5 meter bort. Bara, Tobias, vad är det absolut viktigaste i ditt liv just nu? Och då ska man ju svara någonting. Och då blev det nog så här, skitsamma vad det var. Men då, pool eller inte fan vet jag. Och sen tog jag ett litet steg närmare. Och ställde jag samma fråga, upprepade den säkert 40 gånger. Och fick ju ganska samma svar de första metrarna.
Mm.
Jag hamnade 1 meter ifrån mig själv. Jag ser hela mig själv. Vad var det absolut viktigaste? Fan vad jobbigt det började kännas. Det slutade med att jag står, man skulle komma fram med näsan och bara stod rakt i spegeln. Och jag visste ju vad som, alltså jag hade ju känt det. Tobias, vad är det absolut viktigaste i ditt liv? Och då går jag ner på knä, börjar skaka, gråta. Och så säger jag högt till mig själv, bara, du är det viktigaste för mig. Och sen så i nästa mening så säger jag förlåt för att jag har behandlat dig så dåligt. Förlåt för att jag inte har tagit hand om dig. Och där hade jag, där mötte jag mina känslor. Jag mötte den lilla pojken som var 8 år och satt i garderoben och stängde ner känslorna.
Mm.
Och för mig så var det vändningen. Och det, jag satt där i ett par timmar. Sen gick jag ut, satte mig under körsbärsrädet. Och det är första gången som jag riktigt älskar mig själv. Och så sa jag till mig själv att du duger för den du är. Du behöver inte passa in någonstans. Alltså försöka uppfylla normen eller liksom vara någonting. För du är en god människa, du är en bra människa. Och tänk på det här du har sagt, det med att man vill vara bra. Att försöka vara någon annan som man inte är, det kan ju bli kontraproduktiv.
Så in i helvete.
Och sen började den resan började där. Och där släppte jag fram känslorna. Och jag insåg också kort senare, det var inte lika stark upplevelse, men jag kände så här att vad är trygghet? Och då gick jag till mig själv. Ja, men jag är min egen trygghet. För den kan aldrig någon ta ifrån mig. Och då blev jag så här skitglad. Det delade jag på Afrikapolen. För där började jag så här, då startade jag Afrikapolen.
Mm.
Och så gick jag och pratade, bara, fan jag hittar min trygghet så här, i mig själv. För den kan ingen ta ifrån mig. Och jag har alltid sökt den hos andra. För jag har behövt det.
Fan, jag har en lång bit kvar sen jag... Ja, förlåt, fortsätt.
Och där liksom så här... För mig så blev det, jag ska inte säga att det var enkelt, men liksom... Där började hela min förändring. Och jag blev liksom en bättre version av mig själv. Och inte så att jag förändrades totalt, utan jag fick så här psykologiska verktyg av den här psykologen, så här... Han bara sa till mig, det är inget fel på dig, men du har ingen kontakt med dina känslor.
Mm.
Och då så här, kände jag så här...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Då har jag använt dem och skruvat på dem. Det är ju ett livstidsjobb för mig. Jag kommer alltid jobba med det. För det här är så djupt rotat.
Mm.
Och då börjar jag för det första känna att jag duger för den jag är. Jag kan vara mig själv och jag är trygg i mig själv. Jag behöver inte mer. Och sen har allting blivit som lite som en saga. Så här, attraktionslagen. Så här, jag menar, du kom över.
Mm.
Hjälpte mig. Jag har fått hjälp av andra personer och företag. Liksom, så här. För jag gör inte mer än baktanke. Jag bara gör min, alltså är mig själv och märkt att just det här forumet där jag har Afrikapolen, där är jag mig själv genuin. Och det har hjälpt väldigt många som har det tufft och jobbigt av någon anledning. Men jag ska bara hoppa tillbaka och återkoppla till mig själv där. Sen träffar jag liksom Madde.
Mm.
Och hon har varit en väldigt stor del i min utveckling också, för att jag har aldrig kunna tillämpa de känslomässiga bitarna. Jag har aldrig liksom fått testa dem på en annan människa.
Det är så jävla viktigt att få praktisera sina insikter.
Ja.
Det jag gör det varje dag nu. Alltså varje dag hamnar jag i sådana situationer med Sonja där jag är så här, uff, jag fick testa på det här nu.
Liksom.
Ja, men det är magiskt. Det är magiskt.
Jag sa det till henne senast idag så här, för hon ska ha den här tjejhelgen.
Mm.
Och det är grejer överallt hon har ställt dem hos mig och hon har roddat. Så jag blir så här imponerad. Så här, men så tycker jag så synd om henne. Jag skulle bära allt det där själv. Så här, jag vill bara hjälpa henne. Så här. Och då, så här, då jag sa till henne, så bara, fan, jag är så glad för att jag aldrig känt sån empati för någon annan. Och det handlar inte om Madde i sig. Det handlar bara om att jag har öppnat mina...
Ja, exakt.
Alltså
min kanal.
Min liksom. Kanal. Jag har släppt fram känslorna. Alltså nu, jag kan känna empati. Då blev jag så här glad för att jag kunde känna empati.
Mm.
Det är ju egentligen inte kopplat till Madde. Men nu har hon blivit... En symbol är fel att säga. Men hon har blivit en person som har hjälpt mig i min utveckling. Utan att jag egentligen hade planerat det.
Mm.
Och hon är väldigt bra på det. Och jag har blivit satt i situationer. Ja, men vi har haft gräd och bråk såklart. Där liksom jag har liksom tvingat mig själv att vara kvar där som du själv sa så här. Och så vill man liksom dit och bara gå in i gamla mönster, men man tvingar sig själv och sen så kan man prata om det. Och vilken boost det är.
Det är en superhjälte grej.
Ja,
det är ju en superkraft liksom.
Och sen som sagt, vi har ju väldigt mycket likheter.
Jag ska bara flika in här. Det här är mitt träd.
Såklart.
Med årtal på alla människor som har varit avgörande i mitt liv. Och där är... Du ser att trädet är dött.
Mm.
Och där är jag. Fågeln som flyr. Det döda trädet. Liksom. Det är inte lika positivt symbolik som ditt. Men jag har också trädet.
Det här kom ju efter... Jag har inte haft det här så länge. Det här kom ju efter den här insikten.
Ja. Ah, nej, det här är gammalt. Liksom. Ja.
Men
det är mycket likheter ändå, får man ju säga.
Men det som är så roligt idag är att jag mår ju så fantastiskt bra. Det är klart jag har dåliga dagar, men liksom mestadels så... Liksom, att blicka tillbaka, så jag har haft mycket trauman. Alltså, man ska inte jämföra sådana trauman heller, nej. För de liksom... Beroende på vad man har för bakgrund och vad man har för anknytning så kommer de te sig på olika sätt. Om någon lovar mig någonting och bryter det så kommer jag bli galen. Eller skulle blivit det, för det är ett brutet löfte. Idag så jobbar jag med att liksom så här, fan spelar roll då?
Mm.
Det kunde jag inte göra förut. Men att när man hamnar där det är nu då, och sen återigen så återkopplar jag till Afrikapolen, men det är bara för att det handlar inte om bekräftelse. Jag har aldrig fått så mycket bekräftelse.
Nej.
Aldrig fått så mycket beröm. Men det betyder... Det är klart man blir glad. Jag ska inte säga att jag inte blir glad. Men betydelsen av det är inte viktig överhuvudtaget för min självkänsla. Jag vet vad jag går för. Jag blir glad.
Mm.
Men det som jag blir... Jag gör det för min skull. Jag har ingen baktanke. Och sen har jag valt att dela liksom, delar av det i det. Och sen har jag insett att fan, Tobbe... Du är en otrolig inspiratör. Alltså folk blir inspirerade. Jag har sparat 157 meddelanden i en speciell mapp.
Mm.
Där det är vittnesmål av trauman i livet. Där jag börjar fatta liksom att okej, jag har hjälpt den här personen att sluta. Ja, det kan vara allt ifrån att ta droger till att ta sig igenom skilsmässa eller en nära vän som är borta eller bara liksom... Att man alltså mår dåligt. Att man tänker positivt.
Mm. Jag är ju en negativ människa. Liksom, i grunden. I tankesätt. I min utgångskänsla är alltid negativ. Och jag har ju börjat i KBT nu. Och mitt enda syfte är att jag vill bara bli positiv.
Mm.
Jag vill vakna och vara positiv. Jag vill att min första tanke är positiv. Jag vill inte längre dras med det här gråa molnet. Jag är som Eeyore med det här gråa molnet som förföljer mig hela tiden. Och en del av min läkning är det här. Det hjälper mig att prata. Alltså, du har sagt jättemycket saker idag som jag kommer ta med mig. Och liksom, jag känner redan nu ett avund på så här, shit. Allt det som du säger att du har blivit av med är jag i.
Mm.
Det här med hur man liksom slår på sig själv. Eller att så här, jag skulle inte titta mig själv i spegeln och säga fina saker. När jag tänker på det så är det aldrig livet.
Mm.
Liksom. Så att jag är extremt glad och tacksam för att vi gör den här grejen. Det är viktigt liksom. Och jag hoppas, eller hoppas, jag är säker på att folk som lyssnar kommer ta med sig saker härifrån. Om inte annat så ser jag som inspiration att om man verkligen bryr sig om någon, som jag i det här fallet, och bryr mig verkligen om det. Jag har ingen anledning att vara sur på dig. Jag blir sur på dig om du är dålig mot henne.
Mm.
Men det blir jag om du är dålig mot min bästa vän också.
Mm.
Liksom. Men annars har jag inte någon anledning att vara sur. Fan, unna dem ni mår, de som ni tycker om, unna dem att få må bra istället.
Mm.
Det skulle göra stor skillnad på samhället. Du som polis vet ju alltså vad svartsjuka och liksom kontrollbehov leder till.
Ja.
Det är inget bra. Stolthet är liksom ingenting vi ska jobba för.
Nej, jag håller med dig helt. Det är få som kanske har den förmågan att se. Så du har ju kommit, jag tror du har kommit väldigt långt i din tankeprocess ändå.
Ja, absolut. Men jag har en bit kvar. Jag känner ju genuint att så här, jag skulle också vilja tycka om mig själv och vara nöjd. Jag är aldrig nöjd. Vet du hur mycket bra grejer jag har åstadkommit i mitt liv? Inte nöjd över ett skit.
Mm.
Liksom. Jag har hur många bra saker som helst. Däremot så är tiden slut.
Mm.
Vi har kört 1,5 timme, så det känns det inte som.
Nej.
Men jag är glad och tacksam att du kom, Tobbe.
Tacksam
för att du delar. Och om man vill följa dig så gör man det på Instagram under Afrikapoolen. Tack så fan.
Ja, tack för att jag fick komma.
Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid.